Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Allesammans och välkomna till ett nytt Nyhetsveckans special. Och vi har för tredje gången tror jag det är med oss den danske politikern Rasmus Paludan. Välkommen Rasmus.
Tack för tredje gången.
Ja, och hej Maria såklart.
Hej hej, hoppas det är bra med alla.
Mm. Det är ju så att vi gillar att ha uppdateringar med Rasmus då. Och vi har faktiskt väldigt många tittare och lyssnare som efterfrågar. Vi har en som skickar pengar och varenda gång han skickar så skriver han mera Paludan, tack. Så du har en liten fanbase här.
Jag förstår det.
Ja. Du, först och främst så vill jag ju naturligtvis prata om det här att du ju då uppenbarligen ska i fängelse. Eller hur är det med det?
Ja, man säger väl fake news när det är något som pressen rapporterar som är osant. Och det är inte rätt. Det som det var att danska staten gillar ju inte mig därför att jag och Stram Kurs visar ju hela tiden att danska staten har ingen kontroll längre i stora delar av Danmark. Dock får man ju nog säga att de har betydligt mer kontroll i Danmark än svenska staten har i Sverige. Men ändå, de vill ju gärna ha att folket tror att staten har kontroll överallt. Därför att om folket inte längre tror att staten har kontroll, då börjar folket möjligen agera annorlunda. Därför om man tror att staten inte har kontroll, då kan man ju göra allt möjligt som man skulle vilja göra om staten inte har kontroll. Så det är mycket viktigt att ha illusionen om att staten har kontroll. Det bästa är uppenbarligen att det är staten som har kontroll. Men om det inte är så, då är det ändå viktigt för staten att man har den tro att staten har kontroll. För annars så börjar folk bara liksom göra vad de vill. Liksom. Så det är ett problem och det är ju det som jag har visat med Stram Kurs genom flera år, att staten har olika ställen i Danmark inte kontroll. Till exempel den 5 juni, vårs grundlovsdag i Danmark, grundlagens dag, där en libanesisk man, han försökte döda mig med en kniv där jag skulle demonstrera. Så det är ju inte det som man kallar kontroll.
Nej.
Det är mycket lite kontroll. Och de fick ju skjuta honom i benet också, för han slapp ju inte kniven ju. Och det som hände var ju jag och staten med PET fick fly. Så det var en 52-årig gammal man som var korkad i huvudet, men inte den dagen. Alltså han var ju korkad annars, men han gjorde ju det för han visste vad han gjorde liksom. Han var så farlig att danska staten fick fly. Och då har man ju inte kontroll liksom. Men eftersom det är så att danska staten gillar inte när någon påvisar att de inte har kontroll, då vill de gärna ha att jag blir straffad hårt så jag liksom stoppar eller att folket inte vill lyssna längre. Och därför har man ju liksom tagit varenda fall om hets mot folkgrupp som man kunde ta genom flera år. Och jag fick ju en dom den, var det 4 juli sista år, 2019, för att säga sanningen om IQ-forskning. Och det är ju intressant, man kan få 14 dagars fängelse för det. Villkorligt fängelse, så jag skulle inte in liksom. Men det är klart, när man kan få 14 dagars villkorligt fängelse för att säga sanningen om IQ-forskning, att genomsnitts IQ är lågre i Afrika än i Europa, då är det klart, då kan man ju straffas för vad som helst liksom. Och alla bortsett från en sak, var allt något som hade hänt innan 4 juli 19. Så det var gamla saker liksom. Mm. Och ja, det var ju typ att jag sa, du som står där, du har det bättre om du är i Pakistan än när du är i Danmark. Det är bättre om du är i Pakistan. Du är en sorts människa som har det bättre i Pakistan än i Danmark. Och det finns många dåliga kulturer och det är ju bara liksom, ja, vi vill inte ha dåliga kulturer här liksom. Den typen helt rimliga saker man kan säga. Det är liksom det jag fick en dom för.
Och det var då... alltså, det har ju stått i tidningarna att du fick 3 månaders fängelse, men det är inte riktigt så.
Alltså man kan säga att det var 3 månaders fängelse, men 2 månader var villkorliga. Så det betyder det bara 1 månad där man ska i fängelse. Men det är också en lag i Danmark att om det är 6 månader eller mindre, då kan man ha en fotboja på i eget hem. Så om den domen var liksom permanent, då skulle jag ha en fotboja på min fot i en månad i mitt eget hem.
Det men hade... du har överklagat det?
Jag har överklagat, fast det är inte säkert att det gör någon skillnad. Det är en rent politisk dom och jag ska säga att det är mycket flera människor som har sagt den här gången att det här är uppenbarligen en politisk dom än det var förra gången. För nu blir det helt galet liksom. Alltså jag har sagt, om man är mycket kriminell, då ska man inte vara i Danmark. Och om man inte är dansk, ska man inte vara i Danmark. Och det finns ju många som är kriminella. Några av dem här är muslimer och så är det. Så sa de, det där är hets mot folkgrupp. Men jag sa ju, nej. Jag sa, många är kriminella. Några av dem är muslimer. Liksom. Så då är det inte hets mot folkgrupp. För då är det bara en del av dem som är muslimer. Men, alltså, egentligen är det så här. De skiter i vad lagen är. De vill bara gärna ha att jag blir stämplad som någon sorts kriminell. Allt jag blev dömd för, det var jag hade sagt det som mina medlemmar och jag tycker. Mm. Och det är ju inte ett demokrati värdigt liksom. Det är ju inte så man gör. Att man använder straffsystemet mot dem som har åsikter som man inte gillar. Men det är just det man gör liksom. Och jag vet ju detsamma i Sverige, för att Dan Park har ju också haft åsikter som man inte gillar. Och man har ju slängt honom i fängelse många gånger. Så det är ju galet liksom. Alltså, och vad som händer nu är ju alla de som inte gillar våra åsikter. De säger, nej, ni är ju bara kriminella. Och jag säger liksom, ja men om det är kriminell att jag säger det som jag, partiet och de som röstade på oss. Och det är mer än 63 000 människor i Danmark. Det var 1,8%. Om det är kriminellt att jag säger det som vi menar, men då är det ju, så är det ju rätt att vara kriminell. Alltså.
Vi pratade ju lite om det sist, Rasmus. Jag vet inte om du kommer ihåg det, att Ingrid och jag ska ju också åtalas, vad det verkar, för hets mot folkgrupp. Och att i Sverige så är det så att det spelar ingen roll om en utsaga är sann eller inte, för det kan ändå vara kriminellt. Att, jag märker ju på dig att du tänker ju så här, att om det är sant, varför får jag inte säga det då? Men tydligen är det samma sak i Danmark. Det har ingen betydelse om någonting är sant eller inte, för det kan ändå vara...
Nej, alltså den här gruppen som jag sa om att han skulle vara i Pakistan eller han skulle vara någon annanstans, Gaza eller något sånt. Alltså han var ju en, det sa jag inte bara för att jag ville säga det, det sa jag för att han tog bort folk som ville prata med mig. Så han var mycket odemokratisk, för han tog i folk och trakt dem bort om de ville prata med mig. Mm. Men det var en annan sak också. För i 1983 där mördade han en person.
Oj!
och han blev friad, men alla visste att han var det var honom som hade gjort det liksom. Men det var bara det, hans turkiska, som var från Turkiet, hans turkiska familj skickade hem alla bevisen innan polisen fick tag i dem liksom. Så att jag säger till en person som är en turk, som är kriminell, en mördare, som tar bort folk som vill prata med mig, fysiskt tar bort folk som vill prata med mig, jag säger till honom att han ska inte vara i Danmark, för det finns bättre ställen för honom att vara. Och det ska jag då i fängelse för att säga.
Men du, vi pratade ju om det sist också, det här att hur alla de här rättsprocesserna påverkar din yrkesutövning som advokat. Hur går det med det?
Ja, men alltså, de har ju... En del av domen var att jag får inte ta brottmål i 3 år. Och det är helt extremt därför att det finns ingen tidigare dom som säger att någon får inte ta brottsmål som advokat för något som de inte gjort som advokat. Om man får veta att man inte får ta brottsmål som advokat, då är det alltid tidigare åtminstone för att man gjort någonting som advokat i ett brottsmål så de inte tycker man gör det rätt liksom längre. Så jag kan fortfarande vara advokat men får inte ta brottsmål, men jag tar ju bara brottsmål så det är det samma som att säga jag inte jobbar längre. Så de vill ju gärna ha att mitt liv blir förstört. Det är det de önskar. Ja, uppenbarligen. Alltså det är ingen tvivel här.
Mm. Men det går inte att överklaga det beslutet, eller?
Jo, det har jag också överklagat, men alltså de är så vidriga, de här människorna, så de är liksom, de vet att tycker de att de är de goda och jag är representant för det onda. Mm. Och då bryr de sig inte om lagen liksom. Alltså det finns ett exempel på, det var en advokat som blev dömd att han inte fick ha brottsmål i ett år bara. Jag fick 3, 1 år. Mm. Han, och det var domarna var 5-1 i hovrätten, så det var en domare som tyckte nej, han får fortfarande ha brottsmål, men 5 tyckte alltså han får inte ha det i ett år. Det han hade gjort var att i ett brottsmål som var hemligt utan offentlig kännedom, för det var en börjande fas liksom, där hade han ringt och hans klient var isolationshäktat, så det var hemligt allt, då hade han ringt och pratat med klientens familj och vänner och sagt, ja nu ska ni höra, de lyssnar på er telefon så ni får inte säga något, och de har också det där och det där och det där liksom, men det är hemligen, ni får inte säga det. Det hade han gjort, och efter att ha gjort det så fick han inte ha brottmål i ett år. Jag har sagt vad mer än 63 000 danskar menar politiskt, och jag får inte ha brottmål i pork, alltså liksom. Men det är ju för att de har ju dåliga argument, och då är det mycket lättare att säga nej men du är ju kriminell så vi behöver ju inte argumentera mot det. Men det är bara det, kriminell för vad då? Har jag rånat någon? Nej. Har jag slagit någon? Nej. Har jag tagit pengar från någon konti? Nej. Nej. Jag har bara sagt saker. Jag har sagt saker som vi menar liksom.
Du Rasmus, vi ska köra lite titta- och lyssna-frågor, och den första kommer från Gustav Kasselstrand.
Ja, jag vet vem han är.
Ja, han säger så här, det vore väldigt intressant att få veta hur ser opinionsläget ut just nu för Rasmus och hans parti. Hur bedömer han chansen att han lyckas ta plats i Folketinget vid nästa val? Hälsa också lycka till från mig, skriver Gustav.
Ja, tack. Alltså, opinionsmätningarna har ju gått sämre sista 4 månader. Innan det låg de ungefär på 2% som var liksom valet. Orsaken de gått sämre är antagligen att det var ett beslut i december att vi inte fick fortsätta som stram kurs att ta in underskrifter för att ställa upp igen. Vi kan fortfarande ställa upp till Folketinget, men det slutar liksom 27 oktober. Så att vi har nya underskrifter. Och därför har vi ju gjort det att vi har sagt okej, vi får inte, alltså det var ju fel, det var ju helt korkat att de sa vi inte fick det, men det sa de alltså. Så därför har vi sagt, okej, på engelska kallar vi stramkurs hardline. Då säger vi bara att vi har ett parti som heter hardline och vi tar underskrifter för det här partiet istället då. Och när då hardline har underskrifterna, då kan de två partier fusionera liksom och kalla sig stramkurs. Så det är, men antagligen är det därför till dels att opinionsmätningarna är ganska dåliga just nu för oss. Därför att det är en förvirring omkring, kan vi ställa upp. Det är ju inte sannolikt, skulle jag säga, att det blir något val till Folketinget i år. Alltså, Mette Frederiksen har det jättebra, så hon kan vänta flera år med att utskriva val. Det finns ingen anledning att göra det nu. Det är möjligt, men jag tror det inte. Det som har hänt egentligen är att Nye Borgerlige står mycket bra i opinionen just nu. Mm. Och, ja, alltså, Nye Borgerlige har ju, jag anser inte att de är rätt konkurrent, för de har ju inte vår politik, de har ju en helt annan politik. Vi menar att islam får inte vara i Danmark, för att det finns inget land där islam har varit som har blivit ett bra land. Det finns bara länder där islam har varit som har blivit skitländer, eller att de har blivit slängt ut igen och då har det blivit bra igen. Och Nye Borgerlige tycker att islam får vara i Danmark bara det inte förbestämmer i Danmark. Och jag säger liksom, ja men Så fungerar islam inte. Så om ni tror det här kommer funka, då har ni fel. Vet ni uppenbarligen inte vad islam är. Det finns inget land där islam är, där det inte gör problem liksom. Så därför tycker inte nyborgerliga en konkurrent. Men det som har hänt är egentligen att nyborgerliga har inte gjort något särskilt. Men det har gått väldigt dåligt för Dansk Folkeparti. Så alla de som, inte alla, men många som skulle säga att Dansk Folkeparti har gått över och säger nyborgerliga istället egentligen. Det är vad som har hänt.
Alltså, men vilka procent ligger de olika partierna på nu? Alltså just Dansk Folkeparti och nyborgerliga?
Ja, alltså de har väl bytt plats. Jag tror att nyborgerliga ligger på ungefär 7 och de fick ju 2,6 vid valet, så det är en markant skillnad. Ja. Fast man får säga att för innan stram kurs kom, då når nyborgerliga också mycket högre. Så så mycket skillnad är egentligen inte. Och Dansk Folkeparti ligger mycket lägre. Men det som är intressant är egentligen att om man ser på alla tre partier, Dansk Folkeparti, nyborgerliga, stram kurs, samlat procent är samma. Ungefär 12, liksom. 12-13%.
Men du Rasmus, i Sverige så har coronapandemin påverkat opinionsläget väldigt mycket. Tror du att det har påverkat även i Danmark? För i Sverige så har det tyvärr blivit så att nu börjar det väl kanske rätta till sig lite igen. Men väldigt många har vänt sig till pappa Löfven och sossarna i opinionsmätningarna. Och de har, som innan coronan låg jättelågt, har plötsligt bara skenat upp med 10% eller någonting. Finns det någon liknande effekt i Danmark?
Det har hänt i Danmark också. Men det verkar som att det har inte hänt så mycket bland de tre patriotiska partierna. Okay. Antagligen för att de stod ju så lågt redan. Alltså, de tre patriotiska partierna senaste valet var ju mycket lågt. 12-13%, det är mycket lågt. Så att antagligen de 12-13% kommer inte att flytta sig bort från den patriotiska sidan. Liksom. Så antagligen därför. Men sossarna har gått väldigt mycket fram. Liksom. Ja,
men är det för att folk köper Mette Frederiksens liksom, snack om att de också ska vara tuffa och sådär? Eller?
Ja, alltså senaste valet var ju att många gick från Dansk Folkeparti till Socialdemokratiet. För de trodde liksom på det. Och det första hon gjorde var att hon erklärade att nya integrationsministern är Mattias Tesfaye. Han är etiopier. Det är ju inte att vara tuff på immigration. Så alltså, nej, det som har hänt är ju att hon har varit motsatsen av tuff på immigration. Det kommer nu fler migranter, de får fler pengar, så är det. Så, och jag visste ju det, alltså, jag visste ju det var lögn, därför att uppenbarligen, hon kan ju inte ha en regering med stöd från partier som vill ha att Danmark är för alla folk i hela världen. Men det är det ju flera partier som tycker det, som stöder hennes regering, så hur fan skulle hon kunna göra det liksom?
Vi från svensk horisont så uppfattar ju vi Danmark som stentufft med liksom åtalar folk för landsförräderi, sådana IS-terrorister, slänger ut folk, tar ifrån folk medborgarskap och allting sånt som vi bara kan drömma om här i Sverige.
Det är mycket få fall. Det händer, men det är mycket få fall. Ja. Det som egentligen är, det är ju att folk kan ju få dom för att bli slängt ut, men de blir ju sällan slängt ut. Det är också det som är liksom så alltså det var ju två personer som har gjort våld mot mig som har fått dom att de ska slängas ut. Och jag är säker på att de är inte slängt ut än. Och om de blir det. Ja. Så det är liksom då betyder det inte så mycket om de ändå får stanna liksom.
Du Rasmus, vi har faktiskt ännu en fråga från en högt uppsatt inom Alternativ för Sverige, nämligen Jeff Ahl. Och han undrar, kommer Danmark att bli nästa land som lämnar EU?
Ja, jag hoppas uppenbarligen det, men jag tror inte det. För att socialdemokratin vill ju gärna bli i EU och vänster vill gärna bli i EU. Och de två partierna är jättestora. Alltså det är ju de två största partierna, vänster och socialdemokratin. Och så länge det är så, då är det ju svårt att se hur det skulle kunna hända liksom. Och vi får också komma ihåg att det finns ju egentligen bara, ja, kommunisterna, enhetslistan är också emot EU. Men om vi ser enhetslistan och de tre partierna i patriotiska blocket, är ju enda partierna som är emot EU. Och det är ju bara, på en god dag är det ju bara 20%.
Men det här senaste coronapaketet som inte egentligen har med corona att göra överhuvudtaget utan handlar om att rädda euron. Har det lett till någon debatt i Danmark?
Ja, bland folk som vet något om politik. Alltså 2%. Alltså nej, problemet är just det. Att de flesta vet ju mycket lite. Liksom. Att de flesta som har en röst, lika många röster som jag har en, de vet ju inget om vad som händer. Liksom. Och de flesta, ja, jag har alltid röstat på socialdemokratin så jag gör fortfarande det. Liksom. Alltså, då, det finns, jag skulle inte säga frustrerad, men alltså, man måste liksom förklara sakerna på ett mycket enkelt nivå. Och det där du säger, det är inte ett enkelt nivå. Att förklara att vi använder mest per invånare i Danmark till EU, en utgift, sammanliknat med alla andra EU-länder. Och att vi betalar för att andra ska ha det bra och därför kan våra äldre inte ha det särskilt bra och så vidare. Alltså det är allt för komplicerat. Det man kan säga är, nu är det en flicka på 13 år som har blivit våldtagen av en muslim på 40 från Iran. Det fattar folk. Men det andra där, så fort det är ekonomi och sånt, alltså då är det ju mycket färre som förstår det. Alltså, ja. Det är ju inte ett invandringspolitikproblem. Det är ju ett helt generellt problem med politik. Att så fort det är ekonomi eller något som är lite abstrakt, då förstår folk inte det. Alltså, och då, det värsta är ju egentligen inte att de förstår det. Det värsta är att de tror de förstår det. De tror att de vet vad som händer. Men de har ju ingen susning om vad som händer. Och det är ju alltså, jag ser det på invandringspolitik. Många människor tror att det är en universell regel i världen att vem som helst från var som helst får vara vad de vill.
Yeah.
Många människor tror det. Mm. Och jag säger, men det finns ju inget parti i Folketinget som tycker det där. Det finns inget land i världen som har den regeln. Det finns inget ställe på jorden som har en regel att alla får komma här var de vill. Liksom.
Men Rasmus, går det inte att förklara för folk att även EU-frågan hänger ihop med invandringen?
Jo, men även det är ju, alltså även det är ju komplicerat. För att alltså man kan säga, folk förstår ju bara saker som relaterar sig till dem själva egentligen. Det är då så människor är egentligen. Så att förklara att invandringsfrågan relaterar sig till EU, det är ju bara något som IQ 110 personer intresserar sig för egentligen. Alla andra människor är mer, alltså, kommer det bli bättre eller sämre för mig?
Men varför fattade britterna det då?
Ja, men det säger alla i Vote Remain att de inte fattade. Så
visserligen, men de fick ändå en liten majoritet med sig. Ju.
Men det var för att, antagligen var det för att det lyckades för Nigel Farage och andra i Leave att göra det mycket enkelt. Vi britter får bestämma själva hur det ska vara i vårt land. Det är ju en enkel sak liksom. Mm. Och antagligen där, men man får ju också säga att britterna har ju hela tiden haft en mycket kritisk inställning till EU från början. Mm. Så det var mer, alltså, det var mer ett mainstream sak att man kunde säga leave och man kunde säga remain. Både två var liksom inom vad som var normalt liksom. Mm. Och det gör det mycket lättare. För att om man är det, då blir det svårt.
Det var ju faktiskt Nigel Farage som vi pratade om förra veckan som i en mycket intressant intervju sa på frågan vilket blir nästa land som lämnar EU. Och då sa han kanske Danmark, därför att Danmark var ju motsträviga till att gå med överhuvudtaget 1973 och gjorde det bara för att Storbritannien gick med. Och som jag minns det så hade det att göra med att Danmark sålde väldigt mycket av sin fläskproduktion till Storbritannien och kände sig tvungna. Men du känner inte alls av något sentiment bland danskarna att nu när britterna har lämnat så kanske vi också ska göra det?
Nej, jag känner inte sentiment, men det är klart det är fortfarande en mycket större motstånd mot EU i befolkningen än det är bland partierna. Så är det. Och man kan säga senaste folkomröstningen om EU var 2015 där regeringen ville ha att vi skulle ta bort vårt rättsundantag. Vi har ju det rättsundan.
Ja.
2015. Och då sa ju danska folket nej. Vi vill inte ta bort det. Så, så senaste EU-omröstningen har ju varit emot EU, kan man säga. Och emot regeringen. För att befolkningen sa ju nej. Vi vill fortfarande ha vårt rättsliga undantag. Liksom. Men det är en skillnad mellan det och att gå ut ur EU. Och alltså, om det var upp till mig skulle jag säga att vi vill jättegärna ha EF. EF är jättebra bra för handel och så vidare. Men den unionen, den politiska unionen, vill vi inte ha. Det är ju det som liksom, och det är ju det som jag antagligen alla som vill ut ur EU tycker. För alla vill gärna ha handel, men det där andra, var det liksom Merkel som ska bestämma hur det är i Danmark, det gillar vi inte särskilt mycket. Men jag ser inget, alltså folket är ju... Ja, det är det jag säger. De fokuserar på vad som är bra för dem själva, en person. Så om de upplever att det är någon som våldtar dem som är från Irak, då betyder det något. Men om det bara är andra människor som blir våldtagna av folk från Irak, då ska det mycket liksom för att de förstår det. Och det, är ju, det har jag ju sett, jag visste inte, för jag har det inte själv så ju. Jag har det ju så att jag vill gärna ha att människor i Danmark, danskar, har det bra. Så om jag personligen, alltså jag kan ju säga så här, jag har skjutit av PET, så om det kommer många invandrare, inte så många invandrare, jag kan ju säga, jag har fortfarande PET, så jag är säker liksom, jag tänker inte så. Jag tänker vad som är bra för folket liksom. Yeah. Men jag kan bara förstå att då är jag tyvärr liksom undantaget, för så många människor tänker inte så. De tänker, vad är bra för mig? Jag har ett exempel, för att det var en kille som jag ringde som hade skrivit, han gillade inte mig, och jag ringde honom för att intervjua honom och varför han skrev sådana där saker och så vidare. Och det gick ungefär 3 minuter, så sa han, jag gillar inte det, men nu när jag har dig, får jag bara säga, har du tänkt att göra något åt det här liksom? Och då hade han något personligen problem som betydde jättemycket för honom. Och då vill han gärna ha, jag liksom kunde hjälpa honom med det politiska ämnet liksom. Och så är ju folk flest, tyvärr.
Men då måste jag fråga Rasmus, ska jag bara skjuta in det snabbt, att PET är alltså danska säkerhetspolisen som personskyddar Rasmus, så att de svenska lyssnarna och tittarna fattar det. Men alltså på din beskrivning då, så är det ju egentligen, då går det ju inte att opinionsbilda kring de här svåra frågorna, alltså invandring, EU och så vidare, för folk vill inte höra det.
Jo, om man kan förklara dem att invandringen gör att även om de själva inte har det mycket dåligt just nu, så kommer de att få det mycket snart. Och det är ganska, alltså det är en enkel sak liksom, man måste bara förklara dem att det också är realistiskt, det kommer att vara så liksom. Mm. Och det är ju så, det måste liksom vara, alltså om de hör en historia om någon som är mycket som de själva liksom, någon oskyldig gymnasieelev på 17 år som har blivit våldtagen efter en fest liksom, då är det mer så, okej, det kunde ha varit min son, dotter liksom. Så det måste vara, men det måste vara mycket enkelt, och alltså mitt problem med det är ju att saker är inte enkla. Så jag vill gärna förklara alla detaljerna och förklara liksom hur det relaterar sig till världen. Men folk förstår ju inte det, tyvärr. Men alltså jag ser ju nu att även om man ljuger, då gör det ingen uppenbarligen, för att bara det är enkelt. Så det är så politik är uppenbarligen. Alltså jag vill inte ljuga, men jag ser ju andra politiker som ljuger jättemycket. Mm. Och då får jag massor av röster bara på att ljuga liksom. Så det är ju lite frustrerande. Jag vet inte så mycket en invandringspolitisk fråga, men det är bara realiteterna, säger jag. Så det är därför vi försöker liksom att ha en sann kommunikation som är enkel och baserad på att det relaterar sig till den enstaka danskens problem. Typ. Ja.
Du Rasmus, många har frågat, hur ser egentligen Danmark på Sverige nu? Vi vet ju att det var satt väldigt långt innan att svenskar skulle få komma på besök igen till Danmark. Och alltså, hur går snacket runt Sverige i Danmark?
Alltså jag har ju det problem att jag pratar primärt med folk som vet hur världen är. Mm. Och därför vad jag säger till er på de frågorna är ju antagligen mycket annorlunda än vad många andra säger. Men jag vet ju att det som svenska regeringen har gjort är att de har kalkylerat på att det var en besparelse om man fick döda ganska många äldre med corona. Så de gjorde liksom det. Jag tror inte särskilt många danskar vet det. Alltså, men de vet att flera döda i Sverige än i Danmark, så mycket vet de. Och annars, jag menar alltså, jag tror man kan säga så här, när de flesta danskar inte ens vet vad som händer i deras egna landet, då vet de ju inte alls vad som händer i Sverige. Men de jag pratar med vet ju så här, att de anser inte att det längre är möjligt att rädda Sverige. Alltså de anser att det är liksom kört. Att det kommer att vara antagligen ett ganska stort brain drain. Sådana som er och andra kommer att lämna. För att det är ju samma man såg i Sydafrika efter 95. Att de som hade pengarna och hade utbildningarna vita, de lämnade ju. Alltså. Mm. Och det är ju skit att vara vit i Sydafrika nu. Alltså, det har ju bara blivit värre och värre liksom. Antagligen, alltså jag skulle säga att med så många muslimer i Sverige och så många barn som de får, då får man ju antagligen kalla in typ alla svenska män mellan 18 och 24 till armén och göra en massiv tillbakaskickning. Mm. Och det kommer ju inte hända. Det finns ju ingen politisk vilja till det där. Det är ju en massiv... Mm. Alltså det, man kan ju göra det, men det är verkligen något som kräver politisk vilja att göra så. Alltså det är ju, man ska ju ha 200-300 000 soldater som ska komma och ta folk på flyget och säga, ja men jag har inte fått behandlat mitt fall. Nej, det är skitsamma att du ska på flyget till Bagdad nu liksom. Det är det som det kräver.
Yeah.
Och det är det ju ingen, alltså det, för mig att säga kommer det ju aldrig i Sverige förrän det är för sent att vara någon politisk vilja till det där. För det skulle ju kräva att Sverigedemokraterna hade typ 45% av rösterna och Alternativ för Sverige hade 15. Mm. Det skulle ju vara ungefär det. Och det ser jag inte hända. Alltså danskarna har samma problem, men i mindre grad än svenskarna. Mm. Svenskarna är mycket auktoritetstrogna och mesiga. Och vi får vara politiskt korrekta och ja, jag är ju ett bra människa därför jag säger inte neger och så vidare. Alltså det är frustrerande för mig för att jag har ju en när kärlek åt svenskar och norrmän för att vi är ju samma folk egentligen. Mm. Och därför är det mycket sorgligt för mig och andra i Danmark att se att 6-7 miljoner av mitt eget blod liksom kommer att dö antagligen. Alltså då.
Och vad kommer att hända, Rasmus, då om det går så illa som både du och vi befarar i våra mörkaste stunder, att Sverige helt enkelt kommer att bli en islamisk sharia-stat? Hur ska Danmark och Norge och Finland reagera på det?
Ja, alltså det är klart. Det är en hel, alltså det här nordiska samarbetet, det går ju åt helvete, det är klart. Och nordiska passunionen, den kommer ju att stoppa ganska fort antagligen. För att vi har ju redan det problem i Danmark att det finns ganska många muslimer som tar, så de både har svensk och dansk pass. Mm. För att de liksom vill gardera sig liksom.
Yeah.
Och det är ju... Det är ju antagligen därför de vet att de kanske blir slängt ut av Danmark, men då kan de bara vara i Sverige liksom. Och vi har också det problem att det finns mycket kriminella muslimer som blir utvisade, men då säger de bara, haha, jag kan bara ta till Sverige, jag har även svensk pass liksom. Så alltså det kommer ju att vara, det kommer också vara ett ekonomiskt problem, för det finns ju jättemycket handel som kommer att gå åt helvete också antagligen. Men alltså det man kan säga är att det finns ju inga muslimska länder i världen som är bra länder att bo i. Det är ju därför de kommer här liksom. De enda länderna som är ungefär som man kan bo där, som är muslimska, det är de som inte är särskilt mycket muslimska. Mm. Det är så det är. Alltså Indonesien typ och ställen som det liksom. Så fast de också har enorma problem. Så.
Men när tror du, Rasmus, att det kommer att bli kännbart att relationerna mellan till exempel Danmark och Sverige kommer att försämras? De kanske redan är försämrade. Det har ju varit rätt så mycket jag vill säga, politiskt tjafs här från svensk håll i alla fall under coronapandemin, att svenska politiker har tyckt att danskarna är så löjliga och vadå, skulle inte vi kunna få komma in i Danmark och sådär. Liksom det märkt redan, tycker jag, att det finns en irritation.
Alltså, jo, och det har ju också varit det som jag tycker man ska ha fokus på, är att det var ju bombattack på danska skattestyrelsen och en polisstation. Och där var, överskriften var ju, två svenskar häktade för det här. Ja, just det. Alltså de var ju inte svenskar, de var muslimska araber. Mm. Men det är klart, det finns ju nog inte så mycket tålamod för att man har så dålig koll på sitt egna landet att det kommer terrorister från Sverige till Danmark och gör bombdåd liksom. Det skulle vara ett större problem, skulle jag tro. Så att om den, och det är uppenbarligen att det är ju, alltså Sverige är ett bra ställe, skulle jag säga, för terrorister som vill angripa Danmark, för att det finns så många ställen i Sverige där man är helt utan att det är någon polis som kommer liksom. Mm. Och så många ställen finns det inte i Danmark som är så, för att om de verkligen vill, då kan polisen gå in alla ställen i Danmark, om de verkligen vill det. Jag tror inte det så är i Sverige. Alltså jag tror inte det är ställen där om de verkligen vill kan de gå in. Liksom. Jag tvivlar. Det verkar vara så många ställen i Sverige där det är så mycket arabiska muslimer.
Och alltså vi har ju, Ingrid och jag har ju den teorin att det är bland annat därför som Sverige har valt den här öppna linjen under corona. Därför att det går inte att tillämpa någon lockdown i Sverige. Det skulle vara helt omöjligt rent praktiskt.
Ja. Ja, man har ju inte tillräckligt polis. Alltså, man skulle ju ha, i Sverige nu ska man ha 100 000 polispersoner liksom, och man har ju man har 20 000 max, och de slutar ju hela tiden, för de vill ju inte ha skitjobb liksom. Alltså det är det som händer liksom. Så
jag tror det är 7 000 som jobbar i yttre tjänst. Resten sitter och lyfter papper inne på kontoret. Så att vi har en katastrofalt liten och dålig poliskår.
Men om det bara är 7 000 i yttre tjänst, då är det ju färre i Sverige än det är i Danmark egentligen. För vi har ju 10 000 där de flesta är i yttre tjänst. Och Sverige är ju ett mycket större land och har många fler invånare. Så det är ju katastrofalt. Jag har ju sagt, jag tycker vi ska ha 30 000 polisfolk i Danmark. Men det är uppenbarligen att alltså, de här enorma problem som Sverige har, bara att utbilda poliser tar ju jättelång tid. Liksom. Yeah. Och man kan ju inte utbilda alla folk att vara poliser. Det finns ju några som inte har förutsättningarna för att vara poliser. Så det är inte särskilt lätt. Liksom. Och, alltså, jag tänker, det måste ju vara unga svenskar, riktigt svenska män som blir poliser. Och jag tänker bara, nu har jag inte pratat med så många unga svenska män nyligen. Ingen egentligen. Men alltså om det är som jag tror det är, då är de har ju fått en uppväxt där de liksom har fått veta att de ska vara mjuka och försiktiga och inte vara liksom macho och så vidare. Och det är ju inte bra. Det är ju inte så man blir polis liksom. Polis ska man ju ta och liksom, och det är det som krävs liksom. Och good times make weak men.
Så är det.
Jaha, Ingrid, ska vi ta en kort liten fråga till eller?
Ja, just det. Vi kan ju fråga om det här att ni i Danmark har ju startat någonting som jag tror heter Hjemreseverket. Kommer det att bli någon återvandring i Danmark, tror du?
Alltså jag anser det där är mest ett politiskt PR-stunt egentligen. Men det är ju meningen. Meningen är ju att om man har fått dom för att man ska resa hem, eller om man har fått veta administrativt att man inte får vara här, då ska man ju hem. Jag vet ju att alltså, det finns ju folk som blir skickade hem. Det händer ju. Yeah. För att jag jobbade ju som, och det är också därför jag vet hur skiten allting är, för jag jobbade ju som advokat. Och där var det ju så att jag var ju också advokat för folk som var häktade för att man inte visste om de fick bli i Danmark. Liksom. Mm. Och jo, det hände ju att de blev tagit in till ambassaden, de fick något pass eller någonting. Och då blev de tagit ut till flyget och hej då, och då reste de hem. alltså, av polisen tog dem till flyget. Och om de ville göra motstånd, då fick ju en polis sitta med dem hela vägen hem liksom, mm. i flyget. Så det händer ju. Men jag anser mest att det är PR. För om man gör ett hemreseverket och samtidigt säger att om ni kommer här får ni flera pengar och det är lättare för att komma här. Då är det ju motsatsen liksom. Yeah. Alltså hjälper ju inte att skicka flera hem om man säger kom hit, kom hit. Det är just det som regeringen i Danmark har gjort. Jag vet att det är mycket svårare att komma hit i Danmark än det är i Sverige, men det är ju inte det som jag liksom gör värderingen efter, för att ja.
man kan inte jämföra med ingen kan best. Eller vill jämföra sig med Sverige. Ja, nej, jag vet inte. Har vi någon sista liten positiv grej att säga? Eller ska vi lämna alla lyssnarna och tittarna med ett svart piller?
Alltså, jag kan ju säga det positiva att jag blev ju attackerad med en kniv den 5 juni av en 52-årig libanesisk man som hade fått pension hela livet i Danmark. Och det var en 40-årig arab som hade gett honom kniven och sagt gå och döda Rasmus nu. Mm. Och det positiva är väl att båda blev häktade i 4 veckor för försök på dråp. Mm. Det är ju näst bästa efter terrorism, så yeah. det är ganska bra. Och också att de sköt honom i benet var ganska bra. Yeah. Så hade varit bättre med huvudet. Hade varit mycket bättre med huvudet, men ändå.
Okej, då knyter vi ihop säcken va, Ingrid?
Ja, jag tycker vi gör det. Och tackar Rasmus så fantastiskt mycket. Vi är alltid så glada när vi får tillfälle att intervjua dig. Och jag tror, förstår du, det är inte bara det att folk vill höra vad du säger. Jag tror det är viktigt att vi håller igång de dansk-svenska relationerna. Mm. För vi ska ju naturligtvis när det väl kommer till något slags inbördeskrig stå sida vid sida. Vi är, som du sa, vi är samma folk. Och vi måste försöka hjälpa varandra.
En liten detalj, för i Danmark är det några få som säger att jag är ju lite svensk egentligen, så jag är lite dansk. Så bara säga en sak. Min pappa kommer från Helsingborg. Helsingborg har varit dansk mycket längre än det har varit svensk. Så bara så ni kommer ihåg det.
Helt sant, helt sant. Tack så mycket Rasmus. Tack Maria.
Tack allihopa. Ha det bra.
Hej då.